Ja, välkomna till Jesaja-föreläsningarna. Ikväll är det den 12:e föreläsningen i den här serien om Jesajas bok. Och vi har sedan några gånger tillbaka börjat att gå igenom själva texten och hunnit fram till kapitel 9. Så ikväll börjar vi alltså med det 9:e kapitlet. Då har vi här först den kända profetian om det ljus som ska skina i det mörka landet. Verserna 1-7. Och jag ska läsa först en liten bit av denna profetia. Men i det land där det nu råder nöd ska det inte förbli mörkt. Liksom han den första tiden har låtit vanära komma över Sebulons land och Naftalis land, skall han i den sista tiden låta det komma till ära, vägen vid sjön, landet på andra sidan Jordan och hedningarnas Galileen. Ja, vi hann förra gången att säga lite grann om denna inledning. Det land där det nu råder nöd och mörker, det är alltså Palestina, som har drabbats svårt av Herrens vredesverktyg, den assyriska krigsmakten. På grund av folkets otro, förakt för Herren, avfall ifrån Herrens ord, så har Herrens vrede upptänts mot folket. Och det är på Herrens uppdrag som assyrierna tillåts att härja i Palestina. Och de områden som nämns här i inledningen, Sebulons land, Naftalis land, hade just på den här tiden, på cirka 740, drabbats svårt genom den assyriske tyrannen Tiglat-Pileser den tredje. Han härjade i synnerhet i norra Israel, i Galileen och i områdena norr om Genesarets sjö. Och detta tar nu profeten fasta på. Just i dessa områden kring Genesarets sjö skall Herren uppenbara det stora ljuset. Det följer nu i det följande. Och när det ska ske, ja, det nämns bara med orden i den sista tiden. Den första tiden och den sista tiden, det är de två begreppen vi möter här. Och den första tiden kan sägas vara tiden fram till nya förbundets inbrott. Det är den första tiden. Den sista tiden, eller ni kanske är mera vana vid uttrycket, den yttersta tiden, det är när nya förbundet har gått in. Det är den sista tiden, eller den yttersta tiden. Det är ganska viktigt att tänka så, eller att förstå att det uttrycket den sista tiden inte bara avser någon gång i framtiden. Vi brukar tala om de yttersta dagarna, och så tänker vi då på den sista tiden av den sista tiden. Men Bibeln använder detta uttryck mycket ofta om just frälsningens tid. Den messianska tiden, den tid när det stora ljuset kommer, nya förbundets inbrytande. Och vad ska då hända i just detta område som nu så svårt har drabbats av hemsökelse? Jo, fortsätter texten, det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. För dem som bor i dödsskuggans land strålar ett ljus fram. Du gör det folk talrikt som du inte har givit mycket glädje. Det sista låter ju lite ovant om man jämför med kyrkobibelns översättning. Du gör det folk talrikt som du inte har givit mycket glädje. Men jag kan inte förstå annat än att det är så det ordagrant står. Och det är inte bara jag som har upptäckt det, utan det har också många andra sett. bland annat framhåller Stöckhart denna översättning i sin kommentar till Jesaja 1 till och med 12. Alltså det folk som nu icke är talrikt, det blir förskingrat, svårt hemsökt av assyrierna, plundrat och deporterat. Det är bara en spillra kvar av det gamla Israel, bara en liten kvarleva. Denna kvarleva skall bli ett mycket talrikt folk. Och hur det ska gå till talar profeten mycket om i sin bokrulle. Hedningar skall komma till Sion och förenas, anslutas till den heliga resten. Och så ska det bli ett enda stort och heligt folk av både judar och hedningar som, till skillnad från det gamla Israel, verkligen tror på sin Herre, tillber sin Messias, förlitar sig helt och hållet på hans nåd och barmhärtighet. Det är folk som inte har fått mycket glädje utan sorg och pina och svårigheter, det ska alltså då bli ett talrikt folk. Det gläder sig. Profeten ser ju allt detta framför sig. Det som en dag ska hända. Vi kan, om vi vill, översätta det skall glädja sig, men för profeten är det redan för handen. De gläder sig. Man kan till och med översätta med förfluten till tid. Hebreiskan har perfektum. De gläder sig inför dig som man gläder sig under skörden, som man jublar när man delar bytet. Här ser vi hur gärna profeten Jesaja använder bilder. Som man gläder sig under skörden, som man jublar när man delar bytet. Dessutom så använder profeten bilden med bytet mycket ofta med tanke på att det är fråga om en andlig erövring. När det messianska riket, när Guds rike har framgång, när nya människor kommer till tro, då liknas det ofta vid en seger. En seger likt ett lands seger över fiender. Fiender blir övervunna och man tar byte och man utskiftar byte. Vi kanske minns att till och med i Jesaja 53 som så tydligt talar om Messias försoningslidande, hur han genomborras för våra synders skull. Också där talas det om att det utskiftas byte, segerbyte. Och när profeten vill framhålla att frälsningen, den vinns inte i kraft av våra resurser och vår förmåga, utan bara genom Herrens verk, då kan profeten använda en sån här bild. Också lama skall ta byte. Alltså också de som inte alls är starka, de som normalt sett inte kan vara med och kriga och vinna någon seger. Också de får byte. Också de ska ta byte. Det säger profeten längre fram i sin bokrulle och det återkommer vi till. Ty oket som tyngde dem och stången över deras axlar och staven som slavdrivaren brukade bryter du i stycken som på Midjans tid. På Midjans tid visade sig Herrens makt på det viset att frälsningen blev Gideons ut. Utan människors medverkan och hjälp. På ett mycket tydligt sätt visade Herren att det var inte tack vare stora mänskliga resurser som de blev räddade och vann seger. På samma sätt är det när Messias, det stora ljuset, kommer. Då tas oket bort och staven som slavdrivaren brukade, på samma sätt som på Midjans tid. Det vill säga det blir ett under, ett verk av Herren ensam. utan hjälp av människor. Ja, varje stövel som marscherat fram under krigslarm och varje kappa som nedsölats i blod bränns upp och förtärs av eld. Det här var nog lätt att förstå för de som hörde första gången, som har kriget in på sig, som för vilka det här inte bara är bilder som för oss nu, utan en mycket konkret verklighet. De får alltså veta att då är detta borta, då råder det frid. Genom Messias råder frid, ljus och salighet. Och i vers 6 kommer då förklaringen till detta under, och den är ju otroligt märkligt. Hur ska det här kunna ske? Något så märkligt. Det måste väl bero på att vi kommer att få en ännu starkare makt än Tiglat-Pileser. Och när det då här nämns att ett barn blir fött åt oss, så är det ju barockt. Skulle ett barn kunna stå emot den mäktige Tiglat-Pileser? Men nu är detta barn något alldeles speciellt. Den son som blir oss given, han ska ha herraväldet på sina axlar. Och hans person är, han är inte vilken som helst, det röjer hans namn. Hans namn ska vara, eller hans namn är, under, rådgivare, stark Gud, evig fader, fridsfurst. Många tar ihop de båda första orden i den hebreiska texten. Det står under rådgivare och översätter så en underbar rådgivare. Och det är inte helt omöjligt att fatta det så. Då får man ordpar hela vägen. En underbar rådgivare, stark Gud, evig fader, fridsfurst. Men jag tror det är sannolikare att det ska tas, som jag nämnde, Pele betyder under. Hans namn är under. Hans namn är rådgivare. Hans namn är stark Gud. Hans namn är evig fader. Hans namn är fridsförste. De här namnen är beteckningar. De betecknar personen, karakteriserar honom, klargör hurdan han är och vem han är. Och allra först sägs det allra viktigaste, och gåtans hemlighet, under. Detta barn är alltså ett mirakel, ett under. Och vi som är övertygade om att profeten talar här om Jesus Kristus, Jesus från Nazaret, den sanne Messias, vi förstår ju att något bättre ord kan inte användas om denna person. Han är ju sann Gud och sann människa i en person. Obegripligt. Ett mirakel, ett under, helt unikt. Och här står också att han är stark Gud, en hjältegud, en stark Gud. Och det klargör att detta barn är alltså inte bara ett människobarn, utan det är Gud själv. Gud själv blir född åt oss som ett litet barn. Detta är ett under. Hans person är ett under. Rådgivare, det anger att det är hans råd vi ska följa. Det är han som ger oss den rätta undervisningen, den rätta råden, den rätta vägledningen. Honom kan vi lita till. Hans råd, hans ord ska vi följa och lyda. Han är den starke guden själv. Han är evig fader. Ordet fader anger att han har omsorg och tar sig an oss. Som en fader förbarmar sig över barnen. Han är en evig sådan. Det vill säga han tar sig an oss och vårdar sig om oss evigt. Det är hans väsen. En evig fader. och han är fridsfursten. Hos honom är frid, genom honom ges frid. I hans rike råder frid. Profeten klargör längre fram att hos honom i hans rike finns ingen ondska. På hans heliga berg ska ingen göra vad ont är. Då är alla rättfärdiga, heter det också om de som tillhör detta sanna Sion. I kontrast emot det jordiska Sion på profetens tid, där de flesta var onda och avfälliga. På så vis ska herraväldet bli stort. Friden får inget slut. Friden utan slut över Davids tron och över hans rike. Messias rike är Davids rike. Det vill säga den sanne Davids rike och uppfyllelsen av nådelöfterna till David. David skulle få en son som skulle ha ett evigt rike. Just det. Det är det som uppfylls här. Och som belysning av vad som menas med att Messias rike är Davids rike och vad som menas med nådelöfterna till David, så kan man läsa bland annat den 89:e psalmen i Psaltaren. Det här fridsriket, det är alltså inte något rike som ska komma nu i framtiden, utan det är ett rike som kommer och är för handen när barnet födes. Lägg märke till det. Ett barn blir fött åt oss. Och då är fridsfursten här. Friden är där detta barn är, där denne Messias är. Och denna frid är, som vi vet, mycket dold, fördold, inte uppenbar till det yttre. Det sker först när himmel och jord förgås. Den nuvarande tidsåldern eller världen. Det heter vidare om detta barn eller denne Messias, det stora ljuset som ska skina i Galileen. Han ska lägga dess grund och stödja det, alltså sitt rike, genom dom och genom rättfärdighet, från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan eller brinnande kärlek ska göra detta. Grunden i detta rike, det är han själv, och han själv lägger grunden, stöder, bygger upp sitt rike genom dom och rättfärdighet. Där är det inget skumt, där finns ingen korruption, inget oegentligt, utan grundvalen är det absolut rätta, sanna. Det från Gud avdömda, och det är rättfärdighet, det vill säga full gemenskap och harmoni med Herren själv. Att vara rättfärdig enligt Gamla testamentet, det är att vandra med Herren, det är att ha gemenskap med Herren. Många tror att ordet rättfärdig betyder att man är syndfri i sig själv. Om det i Gamla testamentet står att Noa var en rättfärdig man, så har man fattat det så att Gamla testamentet skulle lära att Noa hade inga synder. Men det vet vi att han hade, och det berättar också texterna om hans svaghet och synd. Men han vandrade i umgängelse med Gud. Det är att vara rättfärdig. Att tro på Herren. Att förlita sig på Herren. Att tacka Herren för hans godhet och nåd. Det är att vara rättfärdig. Herrens rättfärdighet tillräknas av nåd. Ja, efter denna sköna och klara profetia, då skulle man kanske tänka sig att nu fortsätter väl Jesaja på samma spår att tala om frälsningens härlighet. Men så plötsligt, som ni ser i den 8:e versen, så följer något helt annat. Här följer nu Herrens domsord över det förhärdade Israel. Och detta domsord kan delas in i verserna 8 till och med 10. därefter verserna 11 till och med 12, därefter 13 till och med 17 och så 18 till och med 21 och till slut 10:1 till och med 4. Där vi kan ta 11 till och med 12, binda samman dem med 8 till och med 10. Ännu bättre. Så vi säger verserna 8 till och med 12, 13 till och med 17, 18 till och med 21 och 10:1 till och med 4. Vad säger detta domsord som nu följer? Jo, alla säger samma sak i en refräng, i ett avslutningsord, ett omkväde. Herrens vrede förblir över folket. Profeten har ju tidigare klargjort att Herrens vrede brinner över folket på grund av deras avfall. Vi bläddrar tillbaka till det femte kapitlet, så finner vi denna utsaga första gången. Där har folkets avfall och otro tagits upp i detalj i kapitel 5. Och så har det i sedan det 24 versen har sagt att skälet är att de har förkastat Herren Sebaots lära och föraktat vad Israels heliga har talat. Så kommer den 25 versen. För den skull brinner Herrens vrede mot hans folk. Och han sträcker ut sin hand över det för att slå det. Då darrar bergen och deras döda kroppar ligger som avskräde mitt på gatorna. Och så följer orden. I och med allt detta har hans vrede inte upphört. Hans hand är alltjämt utsträckt. Här får vi veta att Herrens vrede brinner mot hans folk på grund av deras otro. Men dessutom, när denna vrede mot folket tar sig uttryck i att Herren låter hemsökelse, krig och död drabba folket så att deras döda kroppar ligger som avskräde mitt på gatorna, för därmed inte vredesglöden släppt. Vreden fortsätter att brinna mot folket. Och det är det som upprepas här nu 4 gånger i det 9:e kapitlet, på samma sätt som i 8:25. Från och med 9:8. Och bakgrunden till detta är att folket vänder inte om. Folket fortsätter att förakta Herren. Folket är blind. Folket är död. Folket framhärdar i sitt förakt fast de får så stora nådelöften som det som nyss har givits i 9:1 till och med 7. Folket förkastar Herrens nåd. Folket förkastar Messias. Folket förkastar barnet som föddes, vars namn är Immanuel, han som föddes av en jungfru, kapitel 7, vers 14. Jag läser från den 8:e versen. Ett ord sänder Herren ut i Jakob. Det slår ned i Israel. Hela folket får veta det, Efraim och Samarias invånare. Men högmodigt och med stolta hjärtan säger det: tegelstenar har rasat ned, men vi bygger upp igen med huggen sten. Fikonträd har huggits ned, men vi ersätter det med cedrar. Då upprestar Herren resins ovänner mot dem. Han äggar upp deras fiender. Aram kommer från öster, filisterna från väster. De slukar isen med vid öppen mun. Men i och med allt detta har hans fredning inte upphört. Hans hand är alltjämt utsträckt. Det var det första av dessa ord vi nämnde. Vi ser alltså att Herren låter sitt ord slå ned mitt i folket. Och här används ett ovanligt uttryck, att ordet slår ned. Och bakgrunden är förmodligen den att när Herren talar så är det aldrig tomma ord. Och här är det nu domsordet som kommer, och det är inget tomt hot utan det händer. Konkret,
Och precis som ordet kommer och slår ned, så ska det som ordet handlar om slå ned i folket, drabba folket. Och då säger man trotsigt och högmodigt, ja, det spelar inte så stor roll. Om våra hus raseras, så bygger vi oss bättre hus. Då tar vi huggen sten istället för tegelstenar, de krossas ju lätt. Och är det så att de hugger ner våra trädgårdar med våra fikonträd, ja, då ersätter vi dem med finare träd. Cedrar, det finaste av träden. Man visar alltså ingen ånger. Man fruktar inte för Herren och hans ord. Och så kommer då fienderna, Resins ovänner, det är just assyrierna. Och de drabbas av folk runt omkring, Aram och filisterna. De slutar isa med vid efter mun, den olyckan kommer. Men folket förblir i otro och trotsigt, och Herrens vrede fortsätter att brinna. Så kommer då nästa ord från den 13:e versen. Folket vänder inte om till honom som slår den. Herren Sebot frågar det inte efter. Då hugger Herren av från Israel både huvud och svans, både palmkvist och sävstrå på en enda dag. Vi ser hur profeten, när han använder bilder, går in i bilden helt oförmedlat. Han säger inte att ledarna och de höga och de låga i folket kan liknas vid huvud och svans, eller palmkvist och sävstrå. Utan han går direkt in i bilden som om det inte vore en bild. Då hugger Herren av från Israel både huvud och svans, både palmkvist och sävstrå, på en enda dag. Äldst och ädlingar i huvudet, profeter och falska lärare är svansen. Detta folks ledare för den vilse, och det som blir vägledda går i fördärvet. Därför gläder sig inte Herren över deras unga män, visar inte barmhärtighet mot deras faderlösa och änkor, ty de är allesammans avfällingar och ogärningsmän. Varje mun talar dårskap. Men i och med allt detta har hans vrede inte upphört. Hans hand är alltjämt uträckt. Då ska alltså komma ännu mer olycka. Men därmed har inte vreden brunnit ut. Och nu finns den inte där längre, utan den står där alltjämt kvar. Den förblir där även efter dessa olyckor. Det är budskapet här. Ni kanske minns att i 6:e kapitlet, mot slutet av det kapitlet, så frågar profeten Gud: hur länge ska förhärdelsen drabba mitt folk? Profeten fick ju uppdraget att förhärda folket så att de inte ser, klibba igen deras öron och så vidare. Hur länge? Och han fick svaret att inte bara det ska hända, utan det ska fortsätta med nya olyckor, och endast en helig säd ska bli kvar, en kvarleva. Och så är det, och det upprepas på andra ställen hos Jesaja och också av Paulus i Nya testamentet, att en kvarleva är icke förstockad för härdan. Och det som det kristna ska veta är att denna kvarleva har inte kommit in till fullo förrän den yttersta dagen. Ännu finns det judar som ska föras till tro. Så länge hedningar förs in i det sanna Sion ska samtidigt och parallellt nu och då också judar omvändas. Man får inte döma ut hela detta folk på grund av deras otro och förakt. Och så ska evangelium predikas, inte bara för hedningarna, men för alla folk, också för Israel, också för judarna. Ty det finns där en kvarleva. Vers 18 till och med 21. Ja, ondskan förbränner som eld, och den förtär törne och tistel. Den antänder den tätaste skog, så att den virvlar upp som höga rökmoln. Genom Herren Sebaots vrede står landet i brand, och folket har blivit till bränsle för elden. Ingen skonar den andre. De hugger in åt höger men förblir hungriga.
De äter till vänster utan att bli mätta. Var och en äter köttet på sin egen arm. Manasse äter Efraim och Efraim Manasse. Och tillsammans kastar de sig över Juda. I och med allt detta har hans vrede inte upphört. Hans hand är alltjämt uträckt. Här profeterar profeten vidare om olyckorna. Mot slutet av denna utsaga kommer han in på vad som skedde i samband med det syriska efraimitiska kriget. Då man försöker tvinga Juda in i en koalition mot Assur. För att på den vägen komma undan vreden. Vilket ju var falskt. Och så det fjärde stycket av dessa vredesutsagor. 10:1 till och med 4. Ved dem som fastställer orättfärdiga stadgar och de skrivare som lagfäster missförhållanden för att beröva de fattiga rättvisa och ta ifrån de behövande i mitt folk en rättdom, så att änkor blir deras byte och föräldralösa plundras. Vad skall ni göra åt räkenskapsdagen och åt den förödelse som kommer fjärran ifrån? Till vem skall ni fly för att få hjälp? Och var skall ni lämna era skatter? Inget annat återstår än att böja knä bland fångar eller falla bland de dräpta. Men i och med allt detta har hans vrede inte upphört. Hans hand är alltjämt uträckt. Här är det V-ordet över det orättfärdigas förtryck och utsugning av det värnlösa. Förödelsen ska komma fjärran ifrån och då ska du böja knä bland fångar eller stupa. Fjärran ifrån kommer assyrierna från det fjärran landet där borta. Och hemsökelsen har börjat redan i och med Tiglat-Pileser. Den fortsätter med Tiglat-Pilesers efterföljare Salmanassar. Och sedan under Sargon och den kulminerar under Sanherib. Allra värst drabbades folket genom Sanherib. Även om man hade drabbats svårt redan under Tiglat-Pileser och Salmanassar och Sargon. År 701 så är det inte mycket kvar av Jakob, av Israel i Palestina. De flesta städer är lagda i ruiner och många fick böja knä bland fångar. Många kom också att falla bland de dräpta, som det här står. Jag har inte sett att någon direkt betvivlar Sanheribs egna uppgifter om att han deporterar från Juda 200 150 personer 701. Vi kan naturligtvis inte veta om Sanherib talar sanning i det stycket. Men det är inte alls osannolikt att han deporterar ungefär så många i denna tid. Och han skryter över att han har intagit och förstört 146 befästa städer. Och dessutom en rad andra städer. Han räknar upp vad han har tagit av ädelstenar och guld och silver och annat byte. Och detta stämmer väl med vad Jesaja säger i introduktionen till hela sin bokrulle. I det första kapitlet. Där säger han ju från sjunde versen. Ett land ligger öde. Era städer är uppbrända i eld. Främlingar plundrar era åkrar inför era ögon. Det ligger öde som när främlingar omstörtar. Kvar står dottern Sion som en hydda i en vingård, som ett vaktskjul på ett gurkfält, som en belägrad stad. Just så blev det 701. På ett mycket märkligt sätt kom inte Jerusalem att raderas ut i den här tiden. Den assyriske tyrannen skryter med att han raderar ut alla andra städer, och i synnerhet huvudstäderna. Och han säger till Hiskia, de andra rikernas gudar har ju inte kunnat hjälpa. Gå inte inbilla dig att din gud ska kunna hjälpa dig. utan ge upp. Och Hiskia var inte särskilt stark i tron, han var ängslig och förfärad, han låg dessutom sjuk. Men Herren lovar på grund av löftet om Jerusalem och löftet till David att ännu skona Jerusalem, och det sker ju också. Och enligt Jesaja och andra kungaboken genom ett under som vi ska återkomma till när vi kommer till den texten i Jesaja. Ja, vi hinner fortsätta ett litet stycke till ikväll. 10:5 till och med kapitlets slut, 10:34, handlar så om Assur, om vredesverktyget självt. Han som hade fått uppdraget att utföra domen och tuktan och straffet över det avfälliga folket. Här uttalas nu Herrens ve också över Assur. Varför då? Jo, Assur utnyttjar situationen, går längre än vad han hade fått uppdrag till att gå. Det är mycket märkligt att Sanherib är klar över att han har fått ett uppdrag från Herren att straffa folket. Det säger han uttryckligen i sitt budskap till Hiskia när han belägrar Jerusalem 701. Men han har blivit övermodig, och hans stora framgångar så som Herrens vredesverktyg gör att han börjar smäda och häda Herren själv. Och det får vi klara exempel på när det gäller Sanherib i kapitel 36 och 37 i Jesaja-boken. Men här talas inte direkt om Sanherib. Här är det frågan om Assur i allmänhet, och det kan innefatta vilken assyrerkung och assyrertyrann som helst. Bakgrunden här kan vara redan under Tiglatpilesers tid, men det får sin fullbordan under Assurs hela framfart mot Palestina. Ja, här sägs uttryckligen att Assur har fått uppdraget att straffa folket, folket som är avfälligt. Assur är min vredes spö, och mot ett avfälligt folk sänder jag honom. Jag ger honom order angående ett folk som jag vredgas på, och det är alltså det gammaltestamentliga gudsfolket Israel eller Juda. Han ska plundra och ta byte och trampa ner det som avfall på gatan. Men, får vi veta från 7:e versen, så tänker inte han. Han har inte detta i sinnet. Hans syfte är att förinta och utrota många folk. Han säger, är inte mina befälhavare allesammans kungar? Har inte gått Kalno som Karkemish och Hamat som Arpad och Samaria som Damaskus? Då min hand har drabbat de andra gudarnas riken, vars gudabilder överträffar Jerusalems och Samarias, skulle jag då inte göra med Jerusalem och dess gudabilder som jag har gjort med Samaria och dess avgudar? Här förhäver han sig mot Jerusalems gud, mot den enda sanne guden, och jämställer honom med andra gudar, med avgudar. Och därför kommer domen över denna världsmakt. Han representerar inte det rätta och det sanna. Han är i grunden fientlig mot sanningen, gudsfientlig. Han reser sig upp emot Herren. Och från 12:e versen heter det, när Herren har fullgjort hela sitt verk på Sions berg och Jerusalem, skall jag ställa Assurs konung till svars för följderna av hans högmodiga hjärta och för den berömmelse som han med stolthet ser på. Det verk som han skryter med och som är hans stolthet och hans berömmelse. För allt detta ska han straffas, och det återkommer profeten till som vi ska se längre fram. Och här anför profeten en del av hans högmodiga skryt och hans hädelse. Han har sagt, med min hands styrka har jag gjort detta, genom min vishet, jag är klok. Jag flyttar folkens gränser, deras förråd har jag plundrat. Som en tjur stångar jag till marken dem som sitter på tronen. Min hand grep efter folkens rikedomar som man griper efter ett fågelbo. Liksom man samlar övergivna ägg har jag samlat hela jorden. Ingen flaxade med vingen eller öppnade näbben och pep. Han gör sig till Gud, till en världskonung, till den som dominerar hela jorden, och ingen kan opponera sig mot honom. Han är den allsvåldige själv, denne tyrann, denne antikrist, denne förste som strider mot Herrens folk och Herren själv. Ja, längre än så hinner vi inte ikväll. Vi får fortsätta profetian om Assur. Nästa gång ska vi alltså börja med kapitel 10, vers 15. Och sen avslutar vi då med 11 och 12, som blir avslutningen på första delen i Jesaja-rullen.